Hej och välkomna till Prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Och för att ta reda på hur man kan prestera och må bra samtidigt. Vill du ha Prestationspoddens nyhetsbrev, gå in på carolinenorbeli.com och signa upp. Där skriver jag de bästa tipsen från avsnitten. Och det kan ju vara bra, för det är lätt att glömma bort. Hoppas att det är bra med er. Ja, med mig är det bra. Men ja, jag vill fortfarande bara påminna om att det är en jobbig tid. Även om det börjar bli vår och fler människor är vaccinerade, så lever vi inte som vi brukar. Och det finns stor oro i världen. Och allting påverkar oss på ett eller annat sätt. Så mitt bästa tips är att ge den här pandemin fortfarande rum. Ju mer du trycker bort som är jobbigt, ju jobbigare blir det för dig själv. Så om du kan ge dig några stunder där du kan reflektera över din egen rädsla, så tror jag att du kommer må bättre. Ja, jag har en sån period faktiskt. Jag lever som jag lär just nu. Det är inte alltid. Det är nämligen så att jag har en period av att jag tar hand om mig själv otroligt mycket. Jag går till Dr. Diamantis och jag är inte sponsrad av honom. Jag går dit, får akupunktur och massage och kiropraktik. Och sen så har han gett mig otroligt mycket vitaminer. Jag kommer knappt iväg till jobbet på morgonen, för det är så många vitaminer som jag ska äta. Och dessutom så har jag druckit lite örter. Det har jag rätt svårt med faktiskt, de där örterna. Men jag tänker att man behöver boosta sig själv nu efter allt som har varit. Jag behöver det i alla fall. Men samtidigt också så vill jag påminna om, för jag tycker lite att jag märker att folk är ute och letar efter någon som ska läka dem lite grann. Alltså det kan ju lätt bli så när man tror att någon kan göra skillnad på det sättet. Och så är det ju verkligen inte. Vi har vår egen hälsa och vi måste liksom ta hand om den själv. Och när man går till honom, så är det verkligen inte så här några långa samtal direkt, utan det är det. Du ska sluta med allt gluten och laktos, och du ska äta alla de här vitaminerna, och helst ska du dricka sellerijuice och sådär. Så det är ju mera att man får ta sin egen hälsa på allvar. Jag lyckas inte med det här med gluten särskilt bra. Jag försöker och jag dricker inte sellerijuice, och det är mycket som jag inte gör, men jag försöker göra så gott jag kan. För att bara boosta mig själv. Sen dessutom har jag börjat hos en coach. Mycket för mitt för poddens räkning och för min business som coach. Och för att utveckla mig själv och ha en mentor. Jag känner mig så otroligt nöjd. Jag har nämligen, det är en svaghet att jag har svårt att unna mig sånt. Inte sånt just jag är bättre på, men jag har ju gått till många coacher för sig genom åren, så det är väl inte, men jag känner mig ändå stolt att jag både går till Dr. Diamantis och till den här coachen. Och jag älskar att få de här uppgifterna som man ska göra för att utveckla sig själv och bli bättre som coach och allting. Ja, det är helt fantastiskt faktiskt. Någonting. Min största akilleshäl, det är ju sömnen. Och det ska det här avsnittet handla om. Jag har inte svårt att somna, men jag vaknar. Och det behöver inte bero på så här hög stress, att jag har stressat som en galning. Det räcker för mig att jag har mycket att göra. Alltså, även om många olika saker, vare sig det är roligt eller tråkigt, eller att träffa vänner eller inte, jag måste ha lagom att göra, och det ligger ju inte för mig som person. Jag är inte lagom och jag får inte till det riktigt. Så att vissa nätter vaknar jag, och det kan ju säkert vara hormonellt också. Det ska jag faktiskt också undersöka om det är. Men så att jag är verkligen ute och tar hand om mig själv. Och det är ju något som jag verkligen vill sprida att man ska göra. Det är så värt det. Så därför så har jag kontaktat Claire Ann Eriksen. Hon är sömnforskare och jag blev jätteintresserad av henne. Jag har läst om henne och jag tycker att hon verkar vara otroligt kunnig på sömnen. Så nu kanske vi kan hitta en lösning eller få bättre sömn helt enkelt. Så lyssna till Claire Ann Eriksen.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hej och välkommen till prestationspodden, Claire Ann.
Tack så hemskt mycket.
Vad kul att ha dig här. Sömn är min akilleshäl. Så jag har i perioder svårt med sömn. Så att jag gör inte bara det här avsnittet för lyssnarnas skull. Utan det är även ett högt prioriterat intresse från min sida. Och jag tänkte först att berätta, vad jobbar du med?
Jag är doktor i sömnmedicin från Karolinska institutet. Och de grupper som jag hade hand om under själva doktorandtiden och gjorde forskning på var sjökaptener inom militären, transatlantiska piloter och poliser. Så att, jag fick jobb på polismyndigheten efter att jag disputerat och har jobbat där i 14 års tid.
Och vad har du gjort där då?
Ja, dels är det här då med sömn och prestation i olika grupper inom polisen. Så att det är allt ifrån det vi kallar IGV-poliser i yttre tjänst. Till de som har då civil anställning och så vidare. Och vissa jobbar skiftarbete och vissa gör inte det. Så att det är ju en väldigt stor myndighet med ett stort behov av att just kunna förstå sin sömn och kunna prestera på max oavsett det som händer runt omkring. Och sen så har jag ju då mitt privata företag också, där jag är ute och föreläser både i privata sektorn och i andra sammanhang.
Vad spännande. Hur kom du in på sömnen?
Det var långt över 20 år sedan faktiskt. Där jag ville förstå min egen sömn. Precis som du så sov jag dåligt då och förstod inte riktigt varför och var inte riktigt nöjd. Jag var alldeles för nyfiken och kände mig inte nöjd med de svaren som jag läste och hittade och sådär. Så att då fick jag som tur var ett tag på fantastiska människor som kunde guida mig och så kom jag in på då Karolinska och en fantastisk forskningsgrupp där. Som jag fortfarande har kontakt med idag.
Vad var det som gjorde att du sov dåligt?
Ja, då var det ju stress och plugg och sådana saker. Men sen så är det en härlig insikt att få att sömnen kan förändras. Givetvis både till det sämre ganska snabbt men också till det bättre ganska snabbt. Beroende på så att under perioder så sov jag ju dåligt när jag var gravid och när man har småbarn och sen sov man i perioder mycket bättre och sådär. Men just att kunna förstå den och att hela tiden vara nyfiken på just vad är det senaste, vad är det nyaste, hur tolkar vi det och hur gör vi då för att kunna sprida den här liksom fantastiska vetenskapen och veta om att det finns så otroligt mycket mer där ute som vi inte riktigt vet om heller.
Nej, precis. Ja, nej, verkligen. Har du fått bukt på dina sömnproblem?
Eller? Ja. Ja, det tycker jag absolut. Men det är fortfarande en enorm nyfikenhet på vad man kan göra bättre. Och också ett lugn när jag sover dåligt. Ett lugn att veta att jag kanske sover dåligt i natt. Och då kan jag kanske ta igen då nästa sömn jag får. Eller lägga till en tupplur på eftermiddagen eller någonting för att kunna kompensera för sömnbrist.
Ja, vad härligt. Ja, precis. Så du tycker att det är bra. Att, för vissa säger ju, när man, som jag då, som kan, jag kan vakna vid 4 eller så. Det är inte så att jag lever ett jättestressigt liv. Men jag kanske är känslig. Liksom, jag har väldigt mycket spretiga grejer som jag håller på med. Podden, coach. Alltså det är så här, jag driver mitt egna framåt hela tiden. Vilket jag, och sen har man barn och ska man driva det framåt. Mm. Det är mycket splittrat. Men då har jag fått för mig att vissa säger så här, nej men gå inte och lägg dig på dagen.
Mm.
Vad säger du om det?
Ja, precis. Och här har vi då otroligt mycket beroende på vilken situation man har. Om det är så att du sover dåligt en natt och sen håller dig vaken under dagen och inte tar en tupplur, då får du ett högre sömntryck nästa natt och så kanske du sover bättre. Men om det är så att du har varit vaken jättemycket under natten och svårt att somna om och sover väldigt dåligt och inte fått speciellt mycket djupsömn, då kan det vara bra med en tupplur. Så det beror helt på. Skiftarbetare försöker vi få in och försöka på något sätt kunna. För att det är ju inte på något sätt farligt att dela upp sin sömn. Tvärtom, det kan till och med vara fördelaktigt för vissa personer och i vissa situationer. Så att känna hela tiden att man måste sova 8 timmar i en enda sömn, det är väl det vi vill komma bort från, att det behöver man inte, utan man kan dela upp sömnen. Förmodligen så är det det som är det naturliga också. Om vi går tillbaks till stenålderstiden. Ända tillbaks då hade alla sovit 8 timmar samtidigt, så kanske människosläktet inte hade överlevt helt enkelt. För att vi hade varit för utsatta för rovdjur och om det börjar brinna och sådana saker. Eller om några småbarn vill ta sig ut genom grottan och bli uppäten och så vidare. Så att just det här att vi måste sova en enda sömn samtidigt och alla går och lägger sig samtidigt. Så ser våran dygnsrytm inte ut, utan det är lite hur som helst. Och man kan dela upp sömnen om man känner för det.
Precis. Ja, så det är så. Vad bra. Då ska jag kanske börja lägga in lite sömn på eftermiddagen då i min privata min sömncykel.
Ja, men överdoserar man, om det är så att man inte har speciellt mycket sömnbrist och ändå tar en tupplur, ja, då kan man också överdosera med sömn och gör det mycket svårare att somna nästa sömn, så att säga. Så att man får se till att man använder det strategiskt.
Okej, ja, vi ska gå in på lite sen, lite tips om bättre sömn. Men först har jag en del frågor. Mm. Hur påverkar prestation sömnen, tycker du?
Hur prestationen påverkar? Ja, menar du tvärtom, höll jag på att säga? Menar du hur sömnen påverkar prestationen?
Nej, jag menar det jag själv upplever är, ju mer jag presterar, alltså under dagen, att det påverkar natten. Om du vet, man har ett framförande eller Ja, som jag spelar in poddar, det kan ju vara rätt nervöst för att tekniken ska funka och så. Vad tänker du om kring det? Alltså när man lever ett aktivt liv, vad aktivitet gör med sömnen helt enkelt?
Precis. Och då vet vi att saker som fysisk träning till exempel, motion och sådana saker, det påverkar ju oftast då sömnen väldigt positivt. Vi får en djupare sömn och med det så får vi ett förstärkt immunförsvar. Så att just det här med att hålla igång, även om det är lågintensivt, men att man kanske tar en promenad eller någonting varje dag, just det här med aktivitet. Så att det kan vara otroligt positivt. Men sen så kan det vara andra saker vid all aktivitet som kan påverka sömnen negativt. Och säga att det är mycket stress. Så att vi är ju skapade för att kunna hantera stress i kortare perioder. Vi stressar jättemycket och sen så får vi en återhämtning och så kan vi stressa lite till och så får vi en återhämtning. Och det är väldigt naturligt för oss. Men problemet med till exempel långvarig stress, låt säga att man verkligen laddar upp inför någonting som är väldigt, väldigt stressande, allt ifrån en examination eller att man kanske jobbar flera tuffa pass på varandra eller någonting. Ja, då kan själva stressen och uppladdningen och det gör då att de här stresshormonerna inte riktigt går ner, trycks ner av sömnen, utan att man hela tiden producerar mer stresshormoner och sånt. Och då blir det svårt för de andra processerna då som gör att sömnen blir bra, med allt ifrån melatoninet och alla de här goda hormonerna som insöndras under natten, att det inte på något sätt blir tillräckligt mycket av det på grund av stress. Men motion i sig är väldigt bra för just djupsömnen.
Okej, för det blir lite också, nu blir det så att jag tar upp mig själv som som en person med dålig sömn ibland, men det är ju svårt att aktivera nervsystemet dagtid tycker jag. Alltså, jag vågar inte vara ute och springa till exempel om man ser det som motion. För att då är jag rädd att det ska brygga över till sömnen och att systemet är för igång.
Man brukar säga att det krävs ungefär 2 timmar för kroppen att varva ner.
Ja.
Så att om du går och lägger dig vid, låt säga 11:00, så är det väl då att du ska vara hemma till 9:00 och säga så. Så att för de flesta så är det ungefär 2 timmar att kunna varva ner innan sömnen.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Vad är det som gör att vi människor har så svårt med sömnen?
Precis, och det är så lustigt för att jag föreläser ungefär från och med årskurs 3, det vill säga 9-åringar ungefär och uppåt då hela vägen. Och när man går in i skolor och frågar just elever, hur sover ni? Ja, men det är inte så bra oftast och sådär. Och varför? då pekar alla på sin mobiltelefon. Så att jag tror att där har vi en stor del av svaret. Ja. Men givetvis så finns det mycket annat. Det är väldigt höga krav och det är mycket annat i samhället. Och givetvis att kunna känna att det finns så mycket att när jag inte prioriterar min sömn så kan jag fylla den tiden med otroligt aktiverande aktiviteter. Och jag tror att det är det som gör att just det här med skärmar och mycket av det vi gör aktiverar ju belöningscentret i hjärnan och vi får kickar och sånt. Och då är det svårt för oss att kanske prioritera sömnen trots att vi vet att det är sömn vi behöver. Och är det så att vi är jätteduktiga och vi har precis att jag ska gå och lägga mig vid den här tiden för att få tillräckligt mycket sömn, ja men då kanske det är tankar, kanske negativa tankar eller tankar som gör att vi blir uppspelta på något sätt eller stress eller någonting som gör att vi har svårt att somna eller bevara sömnen.
Men kan du beskriva det här med sömncykeln?
Mm. Precis, och det är ju jättespännande just hur mycket det är som pågår under natten eller under själva sömnen ska man nog säga. Att vi börjar då med, liksom, vi lägger oss, då är vi vakna och man brukar säga att snittet är ungefär 20 minuter att man ska försöka somna inom det. Och är det så att det tar mer än 45 minuter att somna mer än 3 dagar i veckan, ja, då får man se om man kanske har en insomni-diagnos. Och det är någonting man kan prata med läkaren om eller se vilken information man kan hitta själv och så vidare. Och sen så går vi ner i stadie 1. Mm. Och stadie 1 är lätt sömn och det händer inte så mycket. Det är den sömnen som vi kanske får om vi slumrar till på bussen eller någonting. Det händer inte så mycket där. Och sen går vi ner till stadie 2 som är också räknas som lättsömn men ändå så händer det saker i kroppen. Olika processer saktar ner här som pulsen och blodtrycket och ämnesomsättningen och kroppstemperaturen sjunker och så. Och det är för att förbereda oss för stadie 3 och 4 som är djupsömnen. Och det är här som immunsystemet aktiveras och själva kroppen byggs upp. Vi rensar ut sånt som är så att säga dåligt för kroppen. Vi trycker ner de här nedbrytande hormonerna som stresshormoner och så. Och sen så insöndrar vi istället tillväxthormoner och andra hormoner då som gör att vi mår bra och aktiverar immunsystemet. Och sen när vi har varit här då ett tag så går vi över till REM-sömn. Och REM-sömn är så att säga det sista steget i den första sömncykeln. Och det är REM-sömnen är det vi kallar drömsömnen. Men vi drömmer genom hela sömnen. Men just i REM-sömnen så får vi väldigt kreativa drömmar. Och det är mycket som händer där just med hjärnan som har att göra med minnet.
Är det den viktigaste? Eller vad är den viktigaste delen att...
Ja, precis. Alla delar finns ju där för att vi behöver dem. Men den viktigaste brukar vi då säga är djupsömnen, stadie 3 och 4. Just för att det aktiverar immunsystemet.
Ja.
Så att det är den delen som man känner av mest om man inte har fått.
Och vilken tid, vet man ungefär vilken tid den infaller på? Om man nu har gått och lagt sig vid 10.
Ja, precis. Så att efter ungefär, vad brukar man säga, efter ungefär 40-45 minuter sömn så hamnar man i den första djupsömnsdelen så att säga. Men efter vi har gått från stadie 1, 2, 3, 4 och REM så börjar vi om stadie 2, 3, 4. Så kommer nästa sömncykel och nästa sömncykel så att vi har ungefär 5 sömncyklar. Vissa har mer, vissa har mindre givetvis. Men om man tar så att säga snittsömnen Så att vi har de här olika sömncyklen där vi går ner i djupsömn och sen upp i REM-sömn och sen ner då lättsömn, djupsömn och sen upp i REM-sömn. Och sen gör vi så här några gånger och vi har väldigt mycket djupsömn i början av natten och mindre REM-sömn. Och sen i slutet av natten så är det tvärtom. Då brukar det vara att vi har mindre djupsömn och sen vaknar vi naturligt från vår REM-sömn om vi får vakna naturligt.
Ja.
Men alla delar behövs och som sagt så att djupsömnen aktiverar immunsystemet. REM-sömnen har att göra med minnet och minnesprocesser i hjärnan.
Ja, och det är ju svårt att veta vad det är man förlorar för någon typ av sömn. Men att försöka se över sin sömn är ju så viktigt. Mm. I alla fall. Men varför vaknar många klockan 4?
Jo, det är ofta för att vi har väldigt mycket av sömnhormonet melatonin. Har vi väldigt mycket i början av sömnen. Mm. Så har vi massor då, det är det vi kallar då vårt sömnhormon. Men det är egentligen ett mörkerhormon. Och det finns då väldigt mycket i början av natten. Och sen så sjunker det. Och då kommer det till någon slags vändpunkt att när det har sjunkit så pass mycket. Är det så att vi faktiskt vaknar till då. Så kan det vara väldigt svårt att somna om. Och ju äldre man blir desto svårare kan det bli att producera melatonin. Och sen att bevara det genom hela sömnen.
Mm. Ja. Det är det som verkar vara svårt. Och vad säger du då? Det här med att ta melatonin som tillskott. Kan man göra det mitt i natten då när man vaknar och kanske inte har något melatonin?
Ja, det kan man göra beroende på. Ibland så kan ju alla reagerar ju olika. Och man vill ju inte ta det för... vad säger man, för sent att man sen är dåsig hela förmiddagen.
Nej.
Så att, det kanske man ska försöka undvika också. Ett bra sätt är igen när vi går tillbaka till dygnsrytmen. Man kanske har en sån dygnsrytm som gör att man vaknar ungefär vid den tiden. Ett sätt kan vara att acceptera det och sen försöka ta en tupplur på eftermiddagen. Att man på något sätt delar upp sömnen.
Okay.
Och är det så att man jättegärna vill ha en enda ihållande sömn så kan man göra saker som att till exempel se till att sovrummet är väldigt svalt. Vi brukar säga 13-18 grader. Har man problem med att vakna upp för tidigt, ja, kanske se till att man är närmare 13 grader hållet så att säga. Med just för att kunna försöka bevara då att ämnesomsättningen och kroppstemperaturen är på låga nivåer under sömnen.
Hmm.
Men se till att man inte fryser. Det är jätteviktigt att man inte fryser. Så att se till att vara tjocka täcken, till och med raggsockor om man vill det. Men att pannan ska vara nedkyld och så.
Ja, det var bra tips. Jag sa det till min man att du... förespråkar även 13 grader. Det tyckte han kändes alldeles för kallt. Jag skulle gärna. Jag använder mig av tyngdtäcke, bettskena, någonting över ögonen. Vad är det mer? Jag sover på spikmatta. Tempurmadrass. Fast jag sover inte på den där spikmattan jämt. Det är om jag haft väldigt mycket så jag vill bara komma ner i ett lugn så lägger jag mig på den. Och på en tempurmadrass blir ju inte det så utmanande för man sjunker ju ner. Så det är rätt skönt. Men jag tänkte... höra med dig, vad kan vi göra, eller de som lyssnar, för att få en bättre sömn?
Mm. Precis, och då är det olika tips då beroende på vad som är själva sömnproblemet. Så till exempel, låt säga att man vill få en bra nattsömn, så kan man under dagen vistas i dagsljus. Och speciellt på morgonen. För att man får även under de här mörka månaderna. Men går man ut och så får man dagsljus. Så förstärker det faktiskt dygnsrytmen som gör att man är naturligt pigg på dagen. Och naturligt sömnig på kvällen.
Mm.
Så ja. Det är ett sätt att inte stänga in sig för mycket. En annan sak är just fysisk aktivitet. Att varje dag ta en promenad. Eller någonting annat, den aktiviteten som passar en själv. Så förstärker det djupsömnen och med det får man ett ökat immunförsvar. Och sen också att undvika saker som alkohol och kaffe, te och cola och energidrycker med koffein. Ganska bra tag innan man går och lägger sig. Koffein har en väldigt lång halveringstid. Och det kan vara en av anledningarna till att det kan vara svårt att somna eller att bevara sömnen.
Kan det även påverka hur man bevarar sömnen? Alltså som då i mitt fall, vaknar vid 4. Alltså om man dricker kaffe, jag, för min del så dricker jag kaffe bara på förmiddagen och sen ingenting.
Mm.
Men kan det vara boven?
Ja, om man dricker för sent. Då brukar man väl säga att sista koppen kopp kaffe kanske vid lunchtid ungefär.
Mm.
Så att om du bara dricker på morgonen så bör inte det påverka nattsömnen. Nej. Men det kan vara för många människor som kanske lyckas somna just för att de har höga halter med sömnhormon och så. Så att de kanske somnar och tycker att nej, men de blir inte påverkade av koffein. Men sen kanske de sover väldigt dåligt och det stör djupsömnen och så. I alla fall.
Mm. Spännande. Ja. Har du något mer tips på hur man skapar?
Ja. Ja. Och innan sänggåendet så bör man inte gå och lägga sig hungrig. Men det gäller att äta rätt vid rätt tidpunkt. Så jag brukar säga speciellt till mina skiftarbetare, en hamburgare på dagen är inte samma sak som en hamburgare på natten.
Nej.
Utan vi är väldigt olika fysiologiskt hur vi just med ämnesomsättningen och så, hur det är under dagen och hur det är under natten. Så att äta långsamma kolhydrater innan man går och lägger sig kan hjälpa. Så att smörgås, yoghurt, fil och sånt som gör att man får en bra sömn. Så att man inte lägger sig hungrig. Men heller inte att man lägger sig proppmätt eller friterad mat och sånt där. Så blodsockerhalten ska vara på en jämn nivå. Det är på något sätt nyckeln till också en bra sömn.
Ja.
Och sen har jag fler tips.
Ja, det är lite bra. Jag skriver samtidigt också.
Ja. Jag kan skicka givetvis massa information. En annan sak är att ha så regelbundna tider som möjligt. För det tycker kroppen jättemycket om. Så att kroppen vet om det är samma tid varje kväll. Mm. Så sätter kroppen igång ett eget system som säger till att nu är det dags, nu ska jag känna mig trött.
Mm.
Och så blir man sömnig. Vid varje tidpunkt, varje dag.
Jag förstår det, ja.
Och sen en av de viktigaste sakerna, förlåt, hade du en fråga på det?
Nej, utan kroppen gillar ju regelbundenhet överhuvudtaget tycker jag det känns som, för att fungera. Likväl precis. Att man behöver ett schema för att fungera, så är ju sömnen, det är ju jätteviktigt. Jag kan verkligen förstå det. Vi är ju som ett djur som också behöver regelbundet. Mm. Ja.
Precis, exakt. Precis, lite grann som Skalmans mat- och sovklocka.
Ja, precis.
Så är vi väldigt mycket. En annan väldigt, väldigt viktig aspekt för bra sömn är att ha en bra sänggående rutin.
Mm-hmm.
Så att om rutinen är att när man ska gå och lägga sig för att sova så går man upp för trappan till övervåningen och så känner man att andningen blir ytligare, axlarna hamnar högre och högre upp. Man blir jättesvänd när man tittar på klockan, om jag somnar nu för jag har 7 timmar och 23 minuter sedan, och så borstar man tänderna och tänker, och allt det här måste jag göra imorgon, jag får inte glömma det, och uff, varför sa jag sådär, och alla de här liksom. Och sen går man in i sovrummet, lägger sig ner och undrar varför man inte kan somna. Ja, då kanske man ska bryta den rutinen. Så att då är inte den rutinen något bra. Då är inte det något vettigt sätt att somna till. Men problemet är att om vi tränar på det här varje kväll, ja, då blir vi ju väldigt, väldigt bra på det. Och då vet ju kroppen att jaha, det här är min sänggående rutin. Jag kopplar på den här stressen, ångesten, oro, negativa tankar. Jag kopplar på det. Jag kan vara hur trött som helst på nedre plan. Så trött att jag nästan somnar i soffan och jag gäspar och allt det där. Och sen ju närmare sängen jag kommer, desto mer upp i varv blir jag. Och då är det en sänggående rutin som vi måste bryta. Och inte ens gå in i sovrummet med den. Utan backa tillbaks. Gå ner. Börja om från början. Gå och borsta tänderna. Igen, 3 gånger, 4 gånger, tills man går in i sovrummet med en lugn och ro.
Gud vad
och kan
bra.
Somna.
Det är riktigt bra. Där misstog jag mig igår, därför att min dotter kunde inte sova. Och då erbjuder jag mig att gå och lägga mig med henne. Men då blev ju det för abrupt för mig. Du vet, jag gick ifrån att ha stått och bokat biljetter till en sak, till att gå och lägga mig bara. Alltså det, jag fick ingen ställtid. Och det är så viktigt att ha det. Det tror jag också.
Att associera läggningen med positiva rutiner och inte ångest och oro. Precis som du säger, att man blir ställd och sånt där. Och hur får man den här positiva sänggående rutinen då? Och det är någonting. Det är någonting man får hitta själv, och då är det för att få hjälp med det då tillsammans med något slags nytt sätt att se på den här igen, tillbaka till den här nyfikenheten och vad kan jag göra. Det är att man kan börja med att titta efter något som heter KBTI, så att det är kognitiv beteendeterapi för insomnia.
Men går det även på sådana som vaknar mitt i natten?
Ja, beroende på varför man vaknar. Om det är på grund av att det är för mycket stresshormoner och sånt. Mm. Då är det ju sånt som man kan försöka då att inte ens kliva in i sovrummet med det här. Att ha en rutin där man kanske alltifrån lägger korsord, lägger pussel eller korsord eller någonting. Lyssnar på någonting, någon Netflix-serie som är ganska tråkig och så. Eller någon rutin som är positivt. Och just KBTI kan hjälpa en skapa de här rutinerna. Sömnkomprimering, sömnrestriktion är någonting som vi rekommenderar också. Att kunna bara ligga i sängen den tiden man sover i stort sett. Så all den här ångest, orotiden, allt det där ska bort från sängen. Att är det så att man vaknar upp klockan 4 på morgonen med en känsla av ångest, oro. Jag kan inte somna om och jag måste, annars blir jag jättetrött och jag kommer inte orka med det här. Och så blir det katastroftankar och sånt. Då måste man försöka bryta det. Är man inte sömnig, gå upp från sängen och gör något annat tills man blir sömnig. Eller acceptera att det kanske är så vi gör, att vi helt enkelt delar upp sömnen i olika bitar. Vi sover några timmar, är vaken och sen kanske vi sover en stund på eftermiddagen. Annars, om det är så att man bara så att säga har tillgänglig, låt säga cirka 7-8 timmar, vad det nu är ner på natten, att ha en sömn. Då tycker jag man kan prova sömnkomprimering eller sömnrestriktion. Det är då ett av de effektivaste sätten, men kan vara ganska brutal för kroppen. att göra, men det är väldigt, väldigt effektivt. Och det innebär i stort sett att, låt säga att man har, man lägger sig för att sova och det är jättemycket tankar och ångest och oro. Det tar lång tid att somna, så vaknar man upp kanske för tidigt vid 4-tiden, har svårt att somna om och så. Så låt säga att man ligger i sängen 8 timmar men sover 6 timmar. Då lär man sig i början då när man gör sömnrestriktion eller sömnkomprimering att man bara ligger i den i sängen den tiden man sover. Så att man börjar helt enkelt med att lägga sig då. Man utgår från de där 6 timmarna som är sömn som man har sovit ett tag då under nätterna. Och sen så komprimerar man tiden som man ligger i sängen. Så man lägger sig alltså 2 timmar senare.
Oj,
Och så ser man till att väckarklockan ringer. Och så tar man sina 6 timmar sömn och hoppas att den tiden då är utan ångest och oro och negativa tankar. Och sen så ökar man med ungefär 15 minuter. Sen när man har fått den här tiden med väldigt liten sömn som är väldigt effektiv, så ökar man med 15 minuter varje kväll tills det tar ganska lång tid. Tills man inte känner den här lugn och ro, då kan man dra ner 15 minuter. Så att man kan även börja från mycket sämre förutsättningar på 5 timmar och sådär också. Verkligen se till att jag sover bara den här tiden så att jag får det här sömntrycket sen på kvällen och lär mig att jag är så trött att jag somnar på en gång så fort jag lägger mig i sängen. Och sen vaknar när väckarklockan ringer samma tid varje morgon. Och när man har lagt in det här nya beteendet, att veta att så fort jag kommer in i sovrummet kopplar jag på sömnen, det är inga ångest, inga oro. Så då kan man börja lägga till då 15 minuter varje natt tills man kommer upp då.
Jag har hört om det här. Jag har haft någon kund som har gjort det och jag förstår att det är bra. Men det känns ännu mer tydligt att man kan göra det om man inte somnar. Om man är en person som vaknar så känns det inte lika. Men det hjälper kanske ändå, menar ni. Ja.
Ja, det kan göra det. Men annars så får man ju fundera på om det är stress att försöka eliminera det. Om det är för varmt att verkligen se till att sänka temperaturen i sovrummet. Eller att dela upp sömnen på olika. Eller det här du pratade med melatonin. Det finns ju sånt melatonin som har en inbyggd klocka i som håller i melatoninet även på morgonen. Circadin heter det, men det är receptbelagt fortfarande. Däremot vanligt melatonin kan du numera köpa receptfritt sedan slutet av förra året på apotek. Men det här långvariga melatoninet kan hjälpa faktiskt att bevara sömnen hela natten.
Oj, det här var intressant. Väldigt intressant för mig. Ja.
Och det är ju inte beroendeframkallande.
Nej.
Så, precis.
Ja, men det är lustigt att inte doktorerna erbjuder det då. När man har... För jag får melatonin utskrivet. Det hade ju kunnat vara... Ja. Men det...
Den andra varianten kanske hade hjälpt dig mer.
Ja, precis. Ja.
Så kan det vara.
Ja. Ja, men gud, det här var verkligen intressant. Och jag tänker höra också, när jag inte sover så upplever jag, alltså jag sover ju, när jag sover dåligt så upplever jag att jag svullnar. Eller är det kanske att man går upp i vikt? Jag är ingen människa som väger mig, så jag vet inte. Men förstår du vad jag menar? Att man kan känna sig svullen vid sömnbrist?
Precis, och just den processen är jag inte 100% säker på just hur den fungerar, men definitivt att det här är någonting som många upplever. Jag är inte riktigt säker på vad det är som orsakar det, men det kan ha att göra med det här vi pratade om förut, just det här med immunsystemet som aktiveras, så det att det ska ske under djupsömnen, och får vi inte tillräckligt mycket, då vet vi att såna här processer kan ske.
När jag har mina sämre perioder så känner jag mig ofta väldigt pigg på morgonen. Alltså pigg inte på ett trevligt sätt, utan jag som är ganska kunnig om då stress och så kan jag förstå att det är ett kortisolpåslag som är lite högre, starkare än vanligt, än när jag är i god sömn eller har bra sömnrutiner. Är det så att kan det bidra till ett så här kortisolpåslag på morgonen som gör en stressad?
Ja, absolut. Och här har vi ju då, vi har ju högst nivåer kortisol på morgonen.
Ja.
Att så är det att hela det här systemet så att säga sätts igång. Vilket är ju ett väldigt bra system. Det är ju det vi vill ha och sånt där. Men just det du upplever att det är tillsammans med stress, en stressig period och så. Att det är då vi kan känna att det är som du säger, att vi är pigga, men egentligen så är det ett annat påslag som är gått i hög varv helt enkelt. Så att, absolut, det kan jag bekräfta.
Ja, jag har själv då, om det är någon lyssnare som har problem, så har jag själv märkt att det är jättebra att varva ner när man vaknar då. Att göra ner lugna saker som att lägga sig på en yogamatta eller dricka te. Så här, tala om för kroppen att nej, nu varvar vi inte upp mer än så här. Utan nu ska jag inte, för förut kanske jag använde mig av den kraften. Och då blir liksom hela dagen väldigt, med väldigt stark energi. Utan att jag istället stannar upp det. Mediterar, tar en kopp te eller någonting som gör att man hamnar tillbaka till det parasympatiska nervsystemet, om man säger så. Ja, det är bara, där har jag ett tips. Och något jag gör för försöka sova, liksom i min sömnrutin, är att jag går och tar en varm dusch. Jag vet inte.
Ja.
Tror du det kan vara något?
Ja, jag tänkte ju säga det, att just att duscha jättevarmt eller ta ett varmt bad eller bastu innan man går och lägger sig, det är ett av de här superknepen som finns där ute. För att är det så att man duschar jättevarmt, nästan lite obekvämt faktiskt, att det ska vara liksom, inte så att man bränner sig, men väldigt, väldigt hett. När man sen stänger av duschen, så sätter kroppen igång ett inre avkylningssystem som sänker kroppstemperaturen inifrån. Så det är ett av de här superknepen, är att duscha jättevarmt innan man går och lägger sig.
Men tror du att de som haft dålig sömn i perioder, eller har, och sen lär sig sova, läker kroppen tillbaka? Eller ja, en av mina värsta tankar när jag inte somnar, jag säger nej, jag tycker så synd om min hjärna. Jag är så rädd att den ska åldras eller att den, Alzheimers och allt som kan hända. Men om man får bra sömn, tror du att vi reparerar oss?
Ja, precis. Och det är ju det vi har sett, att vi kan, alltså kroppen reglerar det här själv. Att är det så att vi sover dåligt en period och sen så när kroppen då så att säga får sova ut och ges tillfälle för den här då återhämtande sömnen, det är då vi får mer djupsömn. Så att kroppen reglerar det här själv och tar igen sömnbrist, inte med att lägga på massa extra timmar, utan tar igen det genom sömnkvalitet. Vi får alltså mer djupsömn. Och det är det som är så fantastiskt, att kroppen kan reglera det här själv.
Härligt. Ja, det var skönt att höra. Innan vi slutar så vill jag bara höra, vad gör drömmandet? Varför drömmer vi?
Ja, precis. Och det är en underbar fråga. Och bara det senaste året har det kommit massa nya forskningsartiklar på just det. Det vi vet om, det är att det finns en koppling till just minnet och minnesprocesserna. Och det är så fantastiskt. Vi vet att har vi inte fått tillräckligt mycket REM-sömn, där vi har de här väldigt kreativa drömmarna och det, att får vi inte tillräckligt mycket med det, så vet vi att just de här korttidsminnet inte går över till långtidsminnet. Så att är det så att du har sovit en dåligt en natt, du vaknar på morgonen och du ska till jobbet och ut och allt det där, så tänker du, var har jag lagt nycklarna? Så att just det här med korttidsminnet, det vet vi påverkas oerhört av just REM-sömnen och drömmar och sånt där.
Mm.
Så att sådana fantastiska processer sker när vi drömmer väldigt kreativt och under REM-sömnen. Det kallas att minnet konsolideras. Korttidsminnet går över till långtidsminnet.
Vad fantastiskt egentligen. Eller hur?
Mm, verkligen.
Vissa kommer ju inte ihåg sina drömmar.
Nej.
Vad tror du är anledningen till det?
Precis. Och under själva REM-sömnen så finns det väldigt mycket hormoner i kroppen som gör att vi drömmer väldigt intensivt. Men det finns inte så mycket minnesbevarande processer i just det stadiet. Så att just det här, ibland så hamnar vi i någon slags mellanläge där vi kan komma ihåg våra drömmar. Men vi kanske drömmer, ja, massa drömmar per natt. Vi vet inte riktigt hur många egentligen. Men, och vissa är långa drömmar och vissa är korta drömmar och så. Men utan att vi egentligen kommer ihåg någon. Vi kanske kommer ihåg en, eller så kommer vi inte ihåg någon. Och vissa kommer ihåg mer och vissa kommer ihåg mindre. Så att det behöver inte vara så att säga, konstant även under en hel vecka. Hur mycket vi kommer ihåg eller inte kommer ihåg. Utan det kan vara lite olika.
Jag förstår. Ja.
Ett annat tips för att sova bättre, det är att göra upp en problemlista. För då lurar man hjärnan. Så man har penna och papper på nattduksbordet. Och är det så att man har svårt att somna på grund av negativa tankar eller ångest och oro eller aktiverande tankar. Eller att man vaknar under natten och har svårt att somna om på grund av de här tankarna. Så tar man fram då penna och papper och man behöver inte kunna läsa det när man vaknar på morgonen. Man behöver inte kunna skriva snyggt eller så. Det kan vara becksvart i rummet. Men bara att man skriver ner alla de här tankarna lurar hjärnan till att tro att problemet är löst. Gud, och så somnar man.
Ja, vilket bra tips. Jättebra. Men då har jag en fråga här. Men här är en, och då har vi redan svarat på den frågan. Hon har gått på Invane i flera år. Mm. Men slutar och behöver ett nytt läkemedel. Men då är ju den här som du tipsade om kanske
cirkadin.
Bra.
Cirkadin. Mm. Mm, cirkadin kan hjälpa. Mm. Precis. Invane är ju en benzodiazepin då, fast med mycket mindre halter, så det är en insomningsmedel som vi brukar säga då. Och det är ju väldigt vanebildande, så att det kan absolut vara så att när man slutar med det, att man kanske sover sämre ett tag än vad man egentligen gjorde innan man börjar med sömnmedlet. Det kan till och med vara så. Så att just att det har de här beroende och tillvänjningseffekten, och det gör att det kan vara mer fördelaktigt, eller mycket mer fördelaktigt att kanske just börja med melatonin i så fall och ha det som ersättning, i och med att det inte är beroendeframkallande. Du kan ta det en natt och sen inte nästa och så vidare. Sen vad det är som gör då att den här personen känner att hon måste ta den här Imovan eller någonting. Ja, det är ju en anledning till att utforska. KBTI är ju det som jag verkligen hade provat där. Men det beror ju också på vad är det som gör att hon sover dåligt. Vad är det som gör det? Och det är det man måste ta i tur med. För att just vad det gäller sömnmedel, det löser ju bara nattens problem. Och anledningen till att man sover dåligt finns ju kvar när man vaknar upp. Så att man verkligen tar tag i det.
Verkligen. Men tack snälla, och det här har varit ett fantastiskt lärorikt och peppande avsnitt för mig då. Jag tror det finns fler som kommer få samma hjälp. Du har ju verkligen koll på det här. Jag har ju lyssnat till dig tidigare. Och jag blir imponerad. Och du har det känns så härligt att lyssna till någon som kan, helt enkelt.
Ja, vad roligt.
Tack snälla att du kom till podden och bidrar med din kunskap. Och hur hittar man dig om man vill komma i kontakt med dig?
Ja, då är det www.sovdigfrisk.nu.
Mm, bra. Gud vad härligt. Så då kan man mejla dig och...
precis.
Vad härligt. Ja, men tack snälla. Du kommer säkert komma åter till prestationspodden i senare sammanhang.
Vad roligt.
Tips får man ju aldrig nog av.
Nej, precis.
Okej, tack så mycket.
Tack.
Tack till er som lyssnar. Tack till dig som sprider podden. Gör gärna det genom att gå in på din podcast-app och lämna några stjärnor. Jag blir så tacksam för det. Och skriv till mig på Caroline Norbeli Coaching. Och vill du bli coachad av mig så gå in och lämna en intresseanmälan på carolinenorbeli.com. Så kontaktar jag dig och så kan vi ses så fort det blir en ledig tid. Första gången med mig är helt gratis. Och vill du veta hur jag är som coach så kan du gå in på min hemsida igen då, carolinenorbeli.com, och läsa om hur jag jobbar, hur jag ser på coaching och lite olika referenser från mina kunder. Tack så mycket. Ha en underbar vecka. Hej hej!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.